Kärlekens väg. Det handlar dagens evangelietext, och den psalmen vi precis sjöng, den handlar ju precis om det som är den tid som förestår nu under våren, fastetiden. Du kan också välja att avstå. Att klimatfasta, det var någonting vi tog upp på ett församlingsmöte för ett tag sedan. Jag tänker prata om det här och prata om fastetiden. Klimatfastan i Ekumeniakyrkan, den kan innebära för oss att vi avstår från resor och transportmedel som har fossila bränslen som flyg, bilar, båtar. Ibland måste vi göra undantag ifrån det. Av många skäl bör vi ändra våra matvanor. Vi behöver kraftfullt minska matsvinnet, äta mer vegetabilier och välja livsmedel efter säsong. Under fastan väljer vi det som i Sverige är klimatvänligt, hållbar kost och som är framtagen med omsorg om naturen, djuren och odlingslandskapet. Det betyder en inriktning mot mer vegetariskt, ekologiskt hållbart, svenskt och närproducerat. Vi uppmärksammar också vår konsumtion, miljöbelastning, och uppmuntrar till köp på second hand. Uppmuntrar till återvinning och delande. Ekumeniakyrkan är en del i en omställning till ett fossilfritt samhälle. Och vi ska i all vår verksamhet minska klimatavtrycken där det är möjligt. Är det lite grann vad klimatfasta skulle kunna innebära för mig, för dig, för våran kyrka? Att vi inte bara säger någonting som Greta Thunberg säger. Jag är inte intresserad av vad ni säger. Jag är intresserad av vad ni gör. Vi är skapade till Guds avbild och är själva en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare. Klimatfastan 2019 kan bli en påminnelse om att leva så. Klimatförändringarna är den största kris som mänskligheten har ställts inför. Vår framtid står och väger mellan balans och katastrof. Vi är nära den punkt då ekosystem kollapsar och ännu fler arter utrotas. Men än finns det tid för omvändelse. Det behövs antagligen konkreta upplevelser för att vi på riktigt ska ta det här på allvar. En bild på en död liten pojke vid en strand i Turkiet var vad som behövdes för att vi skulle upptäcka medmänniskan i flyktingen. Ni minns han låg där i vattnet. Och ni minns hur alla öppnade sina hjärtan. För många är fortfarande så att klimatfrågan är en teori, medan det för andra är en brutal verklighet. Det finns tydliga samband mellan krigen och antalet flyktingar och klimatförändringar. FN beräknar att det 2050 finns risk för att vi har 150 miljoner klimatflyktingar i världen. Det är mer än dubbelt så många som finns idag. Hur hanterar vi det här? Räcker solidariteten och medmänskligheten när miljontals tvingas bort ifrån sina hem, när havet stiger, torkan blir svårare och stormarna värre? I klimatfrågan ryms många av den kristna trons centrala frågor. Här finns synen på Gud som skapare och vår roll som förvaltare. Här ställs frågor om efterföljelse på sin spets. Vad innebär det att följa Jesus idag? I en värld där vår livsstil slår sönder andra människors livsvillkor och där hela mänsklighetens existens hotas. Skapelseteologi, efterföljelsens teologi, profetisk teologi, hoppets teologi, det är redskap som tron gör oss och rustar oss med inför de utmaningar som klimatförändringarna innebär. Att vi nu befinner oss i antropocen, den tid den jordvetenskapliga tid där människan mer än någonsin och på ett helt nytt sätt påverkar jordens framtid. Att det är vi som människor i högre utsträckning än naturfenomen som vulkanism, jordbävningar och annat påverkar vår jord. Ja, då behöver vi utveckla en fördjupad syn på vår roll att vårda och förvalta för att kunna vara med och styra jordens utveckling åt rätt håll. Frälsningen genom Jesus Kristus har att göra med att den enskilda människans förlåtelse och försoning. Men i Kristus sker också uppfyllelsen av löften till Noa och hela Guds skapelse. I berättelsen om Noa läser vi om hur han får det uppdrag att rädda alla djur och andra arter från utrotning. Jorden ska inte förstöras igen. Frälsningen gäller inte bara dig och mig, utan det gäller hela skapelsen. När vi som Jesu lärjungar arbetar för världens förnyelse fungerar vi som salt och världens ljus. Hur ser en kristen livsstil ut i tider av klimatförändringar och vad utmanar den oss till? Ja, det är en känslig fråga och det är lätt att hamna i ett moraliserande. Jag tror inte vi löser klimatfrågan genom enskilda människors ändrade livsstil utan gemensamma åtgärder som gör det lätt och fördelaktigt för var och en av oss att göra de klimatsmarta valen. Men de personliga valen, de driver på en positiv utveckling och befriar oss ifrån ångestskapande passivitet. Omvändelsen innebär att vi ställer om till ett fossilfritt samhälle. Det är en politisk omvändelse där det krävs gemensamma politiska beslut utifrån de givna förutsättningarna på planeten jorden. Det leder till en ny livsstil både på det personliga och på det politiska planet. Professor Johan Rockström är en av dem som påtalar allvaret i vår nuvarande situation, men han inger också hopp. En temperaturhöjning på 2 grader leder till massutrotning av arter på jorden. Kraftigt stigande havsnivåer och stor risk för oåterkalleliga processer som ytterligare ökar temperaturen. Men har vi fortfarande en chans att vända den här utvecklingen? Ja, det har vi, säger Rockström och fortsätter. Vi är troligen intecknade redan nu för 1,5 grader. Men om vi böjer av den globala utsläppskurvan senast 2020, det är bara om 1 år, och når 0 utsläpp till 2050, då har vi en chans att hålla oss under de 2 graderna. Men enda chansen att lyckas är att världen blir fossilfria till 2050 och att vi sköter alla ekosystem på jorden så att planeten upprätthåller sin resiliens, förmågan att buffra och ta upp koldioxid på land och i havet. Vi har allt mer belägg för en fossilfri utveckling, inte bara är möjlig. Den är dessutom ekonomiskt konkurrenskraftig jämfört med olja, kol, naturgas och ger stora fördelar för samhällen ekonomiskt, hälsomässigt, rättvisemässigt, demokratiskt och säkerhetsmässigt. Att avstå från något för att vinna något annat, det är att fasta. Det vi avstår från är nödvändigtvis inte dåligt, men det vi vinner är alltid någonting bättre. Ofta tänker vi på vårt livsmedelsintag. Några väljer att avstå ifrån kött, sötsaker, njutningsmedel av olika slag. Men man kan också avstå från att begränsa andra vanor som tv-tittande, internetanvändande eller andra nöjen. Ett sätt att avstå är också att skänka mer av sin inkomst till organisationer som hjälper nödlidande. Att fasta är alltid frivilligt och aldrig ett mål i sig, utan det är ett medel. Det handlar om att våga avstå något för att vinna något annat. Vi behöver inte gå till överdrift eller något litet och länge, för fastan är lång. I vår tid har vi fler och fler som sett värdet av fasteperioder för att göra förändringar i sina liv eller i sin omgivning. Ska vi ta ansvar för miljön kräver det naturligtvis ett mycket mer långtgående engagemang än de 40 dagarna som fastan är. Men det är alltid ett sätt att börja. Fastan som vi nu på onsdag börjar i vår kyrkogård, den förbereder oss ju, precis som vi hörde i salmen, om påskens drama. För Jesu död och uppståndelse. Fastan startar på askonsdagen den 6 mars och pågår sedan fram till påskafton den 20 april. Dagens evangelietext har ett perspektiv på långfredagens kommande död och påskdagens kommande uppståndelse. Vi lyssnar på den texten en gång till från Johannes evangeliets 12 kapitel, den 20 till 33 versen. Bland de som kom upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa: "Herre, vi vill gärna se Jesus." Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: "Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannerligen säger jag er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, blir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det en rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom." "Nu är min själ fylld av oro," säger Jesus. "Jag ska be, fader, rädda mig undan denna stund. Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fadern, förhärliga ditt namn." Då hördes en röst från himlen: "Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt." Folket som stod där och hörde detta sa att det var åskan, men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa: "Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas, och när jag blir upphöjt från jorden ska jag dra alla till mig." Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Ja, det är ganska kryptiska sätt han beskriver sin förestående död och hela påskdramat i de här verserna i Johannes evangeliet. Sammanhanget är ju de händelserna som kommer att dyka upp här i Jerusalem. Och talet handlar ju om vad som Jesus kommer att hamna i för situation. Jesus talar om sig själv och sin roll i relation till evangeliets klimax, Jesu korsfästelse, död, men också uppståndelse. Att livet är satt på spel blir tydligt när Jesus talar om sin egen död. Om det han säger om sin egen död är sant, betyder det att den som tjänar och följer honom också likt vetekornet måste falla i marken och dö. Jesus talar om sin egen och andras död därför att döden är lagens yttersta och för alla oundvikliga konsekvens. Att leva med insikten om den egna förestående och kommande döden är att börja att följa Jesus för att i döden kunna vara där han är. Frälsningen som åstadkoms genom Jesu död och uppståndelse är inget mindre än en frälsning ifrån döden. Att i döden följa Jesus och vara där han är, det är att leva i verklighet där döden inte finns mer. Uppståndelsen och hoppets teologi mitt i klimatkrisens tid ger kyrkan en uppgift att erbjuda hopp och tro. Som kyrka och lärjungar bärs vi av det kristna hoppet. Hoppet är missmodets moteld. Som grund för vår hopp har Gud gett oss en rad löften. Noa fick löftet om att jorden aldrig mer skulle förgöras. Aldrig mer ska det hända att alla varelser utplånas från flodens vatten. Aldrig mer ska en flod ödelägga jorden. Jesaja profeterar om löftet om fredsfursten. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över de som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Jesus ger löftet om ett evigt liv. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. I tron på uppståndelsen och i Guds löfte om ett evigt liv finns grunden för vårt hopp, som också ger oss kraft att vara goda förvaltare av Guds väl. Det kristna hoppet är ett åtagande, ett uppdrag. Vi går in i mörkret och tänder ett ljus, eftersom vi vet att ytterst är det Gud som är Gud. Han som fortsätter sända sin ande över jorden och som fortsätter att skapa och ge oss varje andetag. Att jordens undergång kunde vara nära var något som man räknade med även på Jesu tid. Sommaren 2015 så kom påve Franciscus med en encyklika, Lovad vare, som handlar om förvaltningen av vårt gemensamma hem. Påven Franciscus uppmanar oss att göra en ekologisk omvändelse. Det gäller individer, det gäller familjer, det gäller lokalsamhällen, det gäller nationer och det gäller det internationella samfundet. Påven knyter samman miljöproblemen och fattigdomen i världen och lyfter fram den ekologiska skulden. Han understryker att tron på ett evig eller obegränsad tillväxt bygger på en lögn om jordens obegränsade resurser och konstaterar att marknadskrafterna inte kan lösa miljöproblemen. Det är väl underbyggda och kraftfulla utmaningar som påven ger oss. Hans tydlighet att marknadskrafterna inte kan lösa miljöproblemen behöver inte stå i motsättning till att delar av näringslivet som redan ser vinsterna i en omställning till en hållbar värld verkligen behövs och kan spela en aktiv roll. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen är Ekumeniakyrkans vision. Mötet med Jesus förvandlar mig så att jag vågar förändring och börjar vandra i en riktning mot ett gott förvaltarskap av skapelsen. Tillsammans kan vi förvandlas så att kraftfulla politiska beslut tas för att styra om till ett hållbart samhälle i en förvandlad värld. Både du och jag vill överlämna en jord att leva på till alla våra barn och barnbarn. Ett liv där vi lever inom de planetära gränserna som den Gud som av Gud skapade jorden ger oss. Vi avstår från att vinna något större. Vi kan börja klimatfasta nu. Amen.